Nåden i Guds hjärta alena är grunden för vår frälsning. Vi har talat om Bibeln alena, Kristus alena. Nu ska vi tala om nåden alena och imorgon ska vi tala om tron alena och till Guds ära alena. Alla dessa kommer från reformationen och alla dessa var betoningar hos Luther och reformatorerna. Med vilka de övervann den mörkhet som hade kommit över kristenheten med olika falska läror som betonar just det som vi sjöng om där. Nåden i mitt hjärta, det som sker i mig och där jag var det centrala och det som jag ska göra, hur jag ska bete mig och inte det som Kristus är och vad Kristus har gjort. För att förstå nåden alena måste vi ha som bakgrund syndens verklighet. Ofta är det så att man inte ser nådens djup eftersom man tar synden för lätt och sitt eget ansvar och den dom som är på kommande tar man för lätt. De som inte tror att det kommer någon dom alls, varför skulle de sörja över vad som är min situation på domens dag och varför skulle de sörja över synd och förlåtelse? Men när vi får våra ögon öppnade av Gud och hans nåd kommer in i vårt liv så att vi ser att vi är syndare. För det är Guds nåd att man ser att man är en syndare och vi ser vårt ansvar och vi ser den oundvikliga domen. Det är då vi börjar fråga och hungra efter vad ska jag göra för att bli frälst? Och då är det den goda nyheten om Jesus Kristus och vad han har gjort som vi behöver. Ibland hör man det sägas att vi håller på att drunkna, vi håller på att gå under och vi behöver hjälp. Men Bibeln har ett annat budskap. Bibeln säger att vi redan har drunknat, vi har redan gått under, vi är döda i synden. Och den döde, han kan föga göra för sin egen situation. Han måste väckas upp. Den som är död i synden, han kan inte frälsa sig själv. Han kan inte ens räckas ut sin hand för att ta emot någonting. Han kan ingenting göra. Han behöver först bli uppväckt. Var är det nåden kommer ifrån? Nåden, den har en lång historia. Nåden går tillbaka till evigheternas evighet i Guds hjärta. Gud är kärleken, säger Bibeln. Och nåden, den är Guds kärleks uttryck. Och den har funnits i Guds hjärta i evigheternas evighet. När vi läser till exempel i ordspråksboken så läser vi så här. Det är visheten som talar här. Och visheten säger, Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag. Innan källorna flödade av vatten, när bergens grund ännu inte var lagd. Det är fjäll i där bergen. Och inga höjder fanns. Då föddes jag, innan han gjorde land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet, stannade där han befallt. När han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Vem är det som talar här? Jo, det är visheten, men när du läser igenom hela Bibeln så är det Jesus själv som är visheten. Och det är Jesus själv som har varit hos Gud från evigheternas evighet. Vi såg det igår hur Jesus är i första versen av Bibeln närvarande och jag ska inte repetera det idag. Men här står någonting väldigt intressant i den här ordspråksbokens text. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Denna gemenskap som Jesus också säger om Johannes, att du Gud har älskat mig före världens skapelse. Innan Gud skapade någon värld och något världsalt, så hade Fadern och Sonen och den helige Ande en gemenskap i kärlek i evigheternas evighet. Och det skulle ha varit så gott så. Gud skulle aldrig ha behövt skapa någonting, men han ville dra in människan i denna gemenskap. Och det är här vi får söka, i evigheternas evighet, vi får söka grunden till varför Gud är nådig och kärleksfull mot oss. Han är kärleksfull och nådig därför att visheten Jesus säger, jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Samma sak står i Nya Testamentet, i Titus brev. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. När kärleken till oss människor uppkom inte när han frälste oss. Den har funnits i evigheternas evighet. Men han uppenbarade den för oss när Kristus kom. Han visade oss. Jesus visade vad fadern är, hurdan fadern är, vad fadern tänker, vem han är. När Jesus blev människa så var det Gud själv som kom och visade hurdan Gud är. Och det är därför det är så viktigt som Luther säger, att om du överger Kristus så blir du bara en muhammedan eller en hindu eller vad som helst. Därför att då hittar du på en egen Gud, som den andra reformatorn sa, att vi har en avgudsfabrik på våra axlar. Som hela tiden skapar bilder av Gud som ingenting har att göra med den sanne levande Guden. Hur kan man lära känna den sanne levande Guden? I Kristus. Genom Kristus. Jesus uppenbarar Gud. Jesus är Gud. Och det är ju så underbart då att läsa att det Jesus sa, att han jublar över världen. Han gladdes över människorna. Är detta din Gud? Är detta din Gud som du har? En Gud som gläder sig över världen och gläder sig över människorna? Eller är det en Gud som är som den där coachen jag berättade om igår? Som bara är ute efter att jaga och som är en avbild, som är en avgud som vi själv har skapat med vårt huvud. Och vi måste rena våra tankar med Bibelns undervisning så att vi ser rätt bild av hurdan Gud är. Denne underbara, treenige Gud som är vår frälsare Jesus Kristus och visar oss sin kärlek till oss människor i Kristus. Jag stod på en konferens i Polen och bakom mig var en professor i teologi, och jag hörde när han sa att Luther saved my life. Luther frälste mitt liv, han räddade mitt liv. Jag tänkte det var så intressant så jag vände mig om och sa att kan ni förklara er lite grann, att det låter väldigt intressant för mig det där som lutheran här på konferensen, att Luther har räddat ditt liv. Och så berättade han en massa saker och jag intervjuade honom. Och han säger bland annat så här, att när han läste Luther och evangeliet gick upp för honom, så förstod han att den Gud som han var så rädd för, att han höll på att ta sitt eget liv. Och det var det han menade med att Luther räddade hans liv. Han var så under lagen, han kämpade, han var så förtvivlad, det här blir aldrig någonting. Därför att hans Gud var bara helig och arg och vred. Och sen när han läste evangeliet och såg Kristus på korset, så förstod han att Gud är full av kärlek mer än vi någonsin kan förstå till oss. Och det räddade hans liv. Så att han fortsatte med sina studier och sitt verk och är idag ledare för en stor ett stort bibelinstitut i England. Så det är alltså någonting som är väldigt betydelsefullt det här. Det kan vara fråga om liv och död. Det kan vara fråga om du orkar leva, om du orkar tjäna dina nästa, att du får ögonen upp för vem Gud egentligen är. Den är treenige Gud som ville och vill inkludera oss i sin gemenskap och i sin kärlek som finns mellan Fadern, Sonen och Anden. Gud är verksam för att dra in oss i den här kärleken. Med en evig kärlek har jag älskat dig, säger han i Jeremia. Och när vi blir frälsta så utgjuts denna eviga kärlek i våra hjärtan. Men det finns mycket som vill släcka den här kärleken. Synden, världen, djävulen. Allt det här vill släcka den här kärleken så att vi inte ser Guds godhet och Guds nåd och Guds kärlek. När vi läser i Gamla testamentet så läser vi: Ty den som har skapat dig är din man, Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Du som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren, och som en förskjuten ungdomshustru säger din Gud. Gud talar på ett språk som vi kan förstå. Han säger att du är som övergiven när du inte har Gud. Du är som ensam och övergiven utan Gud. Ledde ett ungdomsteam för flera år sedan, där det var en 16-årig flicka som sa att när hon var 8 år gammal så blev hennes mamma av någon anledning vred på henne och skrek åt henne: du är ett misstag. Ingen ville någonsin ha dig. Du borde inte ha blivit född en gång. Och det skar ett så djupt sår in i hennes hjärta att hon berättade om det där med tårar i ögonen som 16-åring. Så sa jag, när det var lång stund tyst, ingen visste vad man skulle säga. Det var en tystnad kom över hela gruppen. Så sa jag: det är gott att det finns en som ville att du skulle födas. Hon reagerade väldigt hastigt och sa: nej, min far hade precis samma åsikt som min mamma. Hennes far, som var professor i ungdomspsykologi, hade samma syn som hennes mor. Du är ett misstag. Så sa jag: jag menar inte din far, jag menar din himmelska far. Det är omöjligt att du är ett misstag. För det att du finns bevisar att Gud ville att du finns. För det finns inga andra människor än de som Gud vill att ska finnas. Han ville att du ska finnas. Han ville att du med dina egenskaper, med din personlighet, ska bli till och finnas. Under ett års tid fick den här unga flickan så mycket kärlek av den där gruppen hon levde med i, och bibelundervisning, och Guds ande gjorde ett verk med henne, att hon idag, säkert ungefär 30 år eller någonting senare, jobbar med utslagna barn i en stor stad i Finland. Och är väldigt duktig på att hjälpa sådana som inte har en hel bakgrund. Som inte har en mor eller far och så vidare. Det är så avgörande att du får se att Gud älskar. Att du har en far, att han vill att du finns till. Att du inte är ett misstag. Men problemet är förstås att vi, det är vi som är trolösa. Herrens ord kom till mig. Han sa, gå och predika för Jerusalem. Så säger Herren, jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskar mig under din brudtid och följde mig i öknen. I landet där man inte sår. Israel var heligt för Herren. Den första frukten av hans skörd. Alla som äter av den dras på sig skuld. Olycka drabbar dem, säger Herren. Herren säger, jag kommer ihåg hur du tjänar mig och älskar mig och bad till mig och läste mitt ord och hur du var en som följde mig. Var är det nu? Var är det nu? Många gånger under de här åren när jag har fått resa så har man sett människor som kommer tillbaka. Och det är underbart att Gud är så god att du kan komma tillbaka. Ett av de mest dramatiska jag har sett var flera tiotals år sedan ett par i en stad i Finland. Han var 50 år gammal, hon var lite yngre. Och så blev han förälskad i en ung dam. Och så övergav han sin fru och sina barn. Och så flyttade han bort hemifrån. Och så for han. Men hon upplevde att det här är djävulens attack mot vårt äktenskap. Så hon gjorde något mycket ovanligt. Hon gick ner på sina knän och bad till Gud. Vecka efter vecka efter vecka. I all smärta och med gråt så ropade hon till Gud och sa, det här är inte från dig. Hämta tillbaks min man. Han är på fel väg. Han är förvirrad. Hon bad för sin man. Ett och ett halvt år senare, en vinterkväll. Och så låg han bokstavligen på sina knän utanför dörren och sa, jag var liksom en galning, jag var blind, jag har gjort så ont att jag aldrig kan återställa det. Men om du tar mig tillbaka så har jag lärt mig min läxa och jag kommer aldrig att vara dig otrogen längre. Hon tog honom tillbaka. Och jag har träffat det här paret och de lever tillsammans och de tjänar tillsammans. Det är en ovanlig berättelse för tyvärr. Har de flesta sådana här berättelser inte ett lyckligt slut. Men en sak ska jag säga dig. Hon gjorde vad Jesus gör. Hon gjorde vad Jesus gör. Miljoner går bort. Och han väntar. Och han ber. Och när han till slut genom sin ande har dragit oss till den punkt att vi ligger på våra knän och säger, Herre, ta mig tillbaka. Så får du komma. Du får komma. Du får komma tillbaka. Detta är Guds nåd. Och du får komma tillbaka mindre dramatiskt än jag berättar. Du får komma tillbaka dagligen när du ser att jag har syndat i tankar, ord och gärningar. Du får bekänna dina synder och komma tillbaka. Frälsningen är av nåden alena. Nåden har ett evigt ursprung i Guds hjärta. Nåden är universell, den är överallt och den är verksam. Den är överallt i ordet. Inte någon annanstans, men i ordet. I motsats till katolicismen säger vi att nåden verkligen gäller hela världen och att den inte väntar på en förberedelse av oss utan kommer till oss av nåd alena. Vi ska tala om det här senare. I motsats till synergismen som betyder jobba ihop eller tillsammans, så är den sanna nåden någonting som gör någonting själv med dig. Det är inte jag tillsammans jobbar med, utan Gud ensam är ute och söker dig. I motsats till kalvinismens dubbla predestination så lär de lutherska bekännelseskrifterna att vi är utvalda till frälsning. Och om vi går förlorade är det vårt eget fel. Det är vårt eget ansvar. Men frälsningen är från Gud. Så det är väldigt viktigt att vi ser det här rätt. Blir du frälst är det enbart av Guds utvalg och nåd. Blir du förtappad är det enbart din egen skuld. Det finns ingen i himlen, garanterat ingen i himlen, som säger jag är här för jag var så trogen. Guds ord, jag är här för jag gjorde ett så gott beslut och så höll jag i och nu är jag här. Det finns bara som de som säger han var så god, han var så trogen, han utvalde mig, han höll fast med mig. När jag gav upp så gav han inte upp. När jag var otrogen så var han trogen. Det finns bara ett lov och pris till Gud, det ska jag säga imorgon. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig, säger Paulus. Jag talar om hur människor tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Vad ska vi säga? Är Gud orättfärdig? Naturligtvis inte. Men du vänsa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formar säga till dem som formar det, varför gjorde du mig sådan? Paulus här brottas med frågan att om det är Gud enbart, helt och hållet hans verk, så kommer det sig att alla inte är frälsta. Varför tar han inte alla? Det finns inget svar på det. Det finns bara det svaret att Gud kallar. Och om du inte kommer så har du ansvaret. Om du går bort från Gud och hans ord så är det på dina axlar. Men det är Guds verk när du kommer. Det är Guds verk när han kallar. Det är Guds verk när han drar oss. Nåden kommer inte till oss genom frisk luft. Om du tillåter en lite lättare sak här emellan, för det är ju inte lätta frågor vi behandlar ikväll. Så var det en man som sa att han behöver ingen bibel och ingen kyrka. Hans kyrka är skogen. När vi möter Gud så går han till skogen. Så var det en annan som sa till honom, och där är din tro också. Den är också i skogen. För utan Guds ord så kan vi inte förstå vem Gud är. Vi kan inte tro. Vi kan inte se rätt. Nåden kommer inte genom den härliga klara vinterluften. Det är Guds kärlek att han har skapat en värld och han älskar själv sin värld. Men nåden, den kommer genom ordet. Den kommer genom det förkunnade evangeliet. Och det är därför det är så otroligt viktigt att vi ständigt själv får höra evangeliet och ständigt själv också tar ut evangeliet till andra människor. Och när du har en stad, ett land, ett folk som inte har något evangelium, då har du mörker. Du har andligt mörker. Jag behöver inte räkna upp, men du kan själv se på världen. Se på de ställen där evangelium är förbjudet. Där evangeliet inte är välkommet. Det leder bara till misär. Evangeliet är det avgörande. Och evangeliet är avgörande för vår personliga frälsning. Vi måste höra evangeliet ständigt för att kunna leva. det andliga livet. Och Gud är så god så han låter ständigt någon predika för oss evangeliet. Jag var på Sverigebåten på väg till Sverige och tog en kaffe och satt mig vid ett bord och satt en man mitt emot mig och så började han prata med mig och så småningom så fick han det grävt fram ur mig att jag är en troende. Så sa han att oj nej, varför stöter jag alltid på er troende? Så sa jag till honom, har du tänkt på det? För det är en bra fråga, varför du stöter på oss troende. Jag vet varför jag stöter. Du vet varför du stöter på? Jo, jag vet varför jag stöter på er troende. Därför att jag har en mor hemma. Och hon säger till mig, till exempel nu när jag lämnar hemmet så sa hon där, ännu vid dörren, att hör du min son, vart du än går i världen så ber jag dagligen för dig att vart du än far och går så ska du få höra evangeliet. Och jag kan inte ens sitta och ta en öl här på Sverigebåten utan att någon kommer och sitta framför mig som är troende. Så jag tolkar situationen så att om Gud förbereder den här mannen så här så behöver han en extra dos. Så jag pratar med honom ordentligt om, vad tror du, hur länge tycker du själv att det är liksom rättvist och rätt att Gud handlar så här med dig? Han hör din mors böner och han ordnar det hela tiden så du hör evangelium. Du går på Sverigebåten, du sätter dig ner, du tar en öl och så kommer det någon och talar om Jesus. Du går till något annat ställe och så hör du igenom det. Hur länge ska han ordna det här? Jag vet, sa han. Så sa jag ännu till honom, du vet, men du kommer att landa i helvete om du inte tar emot denna tron. Jag vet, sa han. Men det hjälper inte att veta. Du måste tro. Om Gud ordnar det så där för en person. Ännu mer dramatiskt, några av våra predikanter åker en kväll med bilen genom norra Finland. Så får de samtidigt båda två en upplevelse som de normalt inte skulle följa. Därför att man får olika, som vi sjöng där, att hjärta säger hit och hjärta säger dit och hur det var. Men så man kan inte följa alla olika impulser. Men de får en väldigt stark, liksom båda på en gång, att de ska besöka ett hus som ligger vid vägen och som de närmar sig med bilen. Så de kör in på gården. De går till dörren. De bankar på, de väntar länge. Så kommer en kvinna som ser på något sätt väldigt sorgsen och med så ut och öppnar. Och så säger hon, vad gör ni här? Det är sent på kvällen. Det måste du förklara för oss, för det här är helt konstigt och vi ber om ursäkt om vi har helt misstolkat, men vi är här därför att vi upplevde att vi ska stanna och gå och besöka det här huset. Och då bryter hon samman så att hon inte ens kan tala, men hon tar den ena i handen och leder honom upp i andra våningen och visar en stol och ett rep. Och hon sa att mitt liv är vid den punkten att jag hade beslutat att i natt är det min sista kväll. Och då kommer Gud. Sänder sina tjänare att säga, du behöver inte göra det där. Du är älskad. Guds nåd finns till stede. Ibland, vi gör ett tv-program varje vecka som är ett halvtimmes intervjuprogram. Vi har gjort 500 stycken av dem, syns i Sverige på nätet och i Estland och på olika håll. Och ibland tänker jag, är det någon som ens ser på de här programmen? Ja, vi vet att de ser. Har det någon inverkan? Så fick jag ett brev av en kvinna som berättar att hon var så förtvivlad över sitt äktenskap och sin familj och sitt liv att hon tänkte
precis som den här kvinnan berättade om, att jag orkar helt enkelt inte mer. Och så ber hon där i köket sitt att Gud, om du finns, om du alls bryr dig om mig, så tala till mig. Ingenting händer, men hon slår sig ner i soffan, lägger på tvn. TVn öppnar sig på den kristna kanalen och det första ord hon hör är: om du har kommit till nollpunkten i ditt liv, vad ska du göra då? Och det var den fråga jag ställde till en man som jag intervjuade. Om du har kommit till nollpunkten i liv, vad ska du göra då? Och så börjar den här mannen svara. Och hon sitter och stirrar på lutan och säger: det här är helt omöjligt. Hur kan du, Gud? Det som Gud, du hörde det vad jag bad. Du finns, du älskar mig. Ja, Guds ord kommer. Guds ord kan komma så här dramatiskt eller mindre dramatiskt. Men det viktiga är att du hör evangelium om vad Kristus har gjort för dig. Vi ska se noggrannare på det strax. Vi har också den nåd att Gud har gett oss dopet där han möter oss. Låt mig säga ett ord om det här, för ibland är det någon som säger så här: jo, ni lutherska kristna, ni bibeltrogna lutherska kristna, ni döper små barn, vad kan de ha att ge? De kan ju inte göra någonting. Varför döper ni små barn? Låt mig berätta varför. Med ett exempel. Vi döper därför att vi förstår att det står i skriften. Men det var så här. Jag hade en god vän. En av de första predikanter jag lärde känna. Och den här predikanten, han hade en svår sockersjuka. Så han måste hela tiden ta injektioner. Och han till slut dog i den här sockersjukan. I slutet på sitt liv låg han på sjukhus och var medvetslös i flera dagar. Och en annan predikant gick och besökte honom och satt där och torkade med tyg hans panna och det här. Han bad för honom och satt där. Och sjuksköterskan sa att det finns ingenting du kan göra, för han har inte reagerat på någonting på en lång, lång tid. Och den här predikanten tänkte att ja, vad kan jag göra? Ja, men jag ska ännu innan jag går läsa hans favorit bibelställe. Och hans favorit bibelställe var detta att bergen må vika, men min nåd ska aldrig vika från dig. Ur Jesaja. Och han läste det här ordet. Och när han läser det här ordet, när predikanten har legat länge medvetslös, så plötsligt börjar tårarna rinna ner för kinden. Och min vän, den här andra predikanten, säger att det var alldeles uppenbart att han på något för mig oförståeligt sätt hörde dessa ord. Och de trängde igenom hans medvetslöshet till hans hjärta. Så var situationen förbi, han torkade bort tårarna, bad en bön, gick. 45 minuter senare var denne predikant i evigheten. Han var död. Vet du vad? Du kan vara lika hjälplös sista dagarna av ditt liv som första månaden av ditt liv. Du säger, vad kan Gud göra åt ett litet barn som någon annan måste bära, någon annan måste torka, någon annan måste mata, någon annan måste sköta om. Men min vän, du kan bli precis lika hjälplös i slutet av ditt liv. Men vet du vad som inte är hjälplöst? Det är Guds nåd som kommer och tränger igenom det lilla barnets gråt eller vad som helst och gör någonting i barnets hjärta. säger med Guds auktoritet, dina synder är dig förlåtna. Och när du ligger på de sista timmarna så har du ingenting annat än samma ord som kommer till dig. Samma Guds auktoritet och kärlek när han säger, var inte rädd mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Vi har ingenting annat. Vi är så svaga, men vi tror däremellan de här två tiderna, perioderna i vårt liv, att vi är så stora, vi är så starka, vi kan göra, men vi kan bli ett ögonblick bli så hjälplösa att vi har bara Guds nåd och ingenting annat. Och samma sak med nattvarden. Vad kan en liten bit bröd och en liten skvätt vin göra? Ja, du måste komma ihåg vad reformatorn Luther sa. Om Gud skulle ha sagt så här, att det här gräset här, det här lilla grässtrået, detta bringar frälsning, så skulle vi tro det och vi skulle lita på det. Men när han säger detta är min lekam, detta är mitt blod, så ritar vi på det, vi tror på det. Och Gud i sin nåd har gett ordet skrivet, talat i vatten och i bröd och vin. Och det är hans sätt att uträcka sin hand till oss. Och då får vi ta vara på det. Så rättfärdiggörelsen, att bli rätt med Gud, att komma rätt med Gud, det är av nåd alena. Och vad betyder den här nåden? Det betyder minst två ting. Vi får inte vad vi har förtjänat. För den berättelse jag berättat så många gånger, så det kan hända någon av er har hört det, men den är sann. Våra barn, vi har två söner och en dotter. Våra söner har varit hemma hos mig och jag var ensam med dem. Och de var små och de var vilda. Jag hade för mig att de hade ADHD, UMB. Och det var liksom ett hängande i gardinerna. Och det var ett choiceande att ha sig. Och så blev jag så trött på det, så jag ropade till dem, nu är det slut, du sätter ner där i soffan och så sitter ni still. Och så satt de sig ner. Och så gick jag fram till dem och sa, hör ni nu, nu har ni varit så omöjliga. Och jag har inte alls lyssnat på vad jag säger. Nu gör vi så här. Nu går vi till bilen, så kör vi till butiken, så köper vi det största glasspaket vi någonsin har köpt och en jätte chokladsås och så har vi ett förfärligt stort isparty. Köper största paket is du någonsin har sett. De såg på varann som jag skulle bli fullkomligt knäpp. Men jag har aldrig sett dem klä på sig så hastigt. De stod som soldater färdiga där. Ja. Och de satt så tysta i bilen så det var en njutning att köra. Och så kom vi till butiken och så köpte vi is och så köpte vi choklad och så gick vi hem. Och så sitter de där och äter med en stor sked så det reglar ner för kinderna. Och så plötsligt tittar den ena på mig och säger, pappa, varför gjorde du så här? Så sa jag, därför att Gud gör så här med pappa varje dag. Jag får liksom någonting som jag inte alls har förtjänat. Då ser han lite besviket på sin bror och säger, jag gissar att det var någon undervisning det här. Det är så tufft att vara preacher kid. Men i alla fall, det är så Gud gör. Han överraskar. När vi borde och har förtjänat gott en evig förtappelse, vilket varje kristen vet att jag har förtjänat. Du vet det om du är ärlig. Du vet att du inga protester har. Jag vet så väl att om Gud säger gå bort ifrån mig i evighet, så har jag ingenting att säga. Jag har så många, många gånger i tankar, ord och gärningar förtjänat det. Men om han säger kom i min faders rike så det är ofattbart. Det är en sån överraskning. Det är någonting jag absolut aldrig någonsin har förtjänat. Det är nåden. Betyder att du får vad du inte har förtjänat. Och så betyder det att du inte får vad du har förtjänat. Du får inte vad du har förtjänat, utan du får vad du inte har förtjänat. Nämligen barnaskap, förlåtelse, Guds kärlek, ett evigt liv. Det går inte att förtjäna, det är en gåva. Det är någonting som överraskar. Gud älskar att överraska, han älskar att vara god. Det är därför jag börjar det här studiet med att gå in i Guds hjärta i evigheten. För det här är någonting som vi människor inte ens kan fatta. Hur kan det vara så här? Det är inte rätt att man bara får förlåtelse så där. Jo, det är Guds väg och Guds beslut och Guds plan. Att han bara är sån att han förlåter. Att han väntar. Att han är god. Att han är så alltigenom god att han inte kan göra fel. Detta tar ingenting bort av det faktum att denna värld som bespottar den kristna tron och korset och går bort, och vi är en del av den världen. Att den dag kommer då Guds tid är slut och du läser i Uppenbarelseboken vad som händer. När Guds vredes bägare kommer över all lögn, all otrohet, all smutsigt, allt som är fel, allt som är själviskt och hemskt. Men än idag räcker Gud ut sin kärlekshand och talar och kallar. Och vi har kristna över hela världen som förkunnar det här budskapet. Låt mig avsluta innan till kaffe med en av de mest otroliga berättelser som jag måste kolla för att vara helt säker på det här. En av våra medarbetare som var ute i Afghanistan. Och så en dag, han är där med familj och så, han jobbar och hjälper, gör sån här internationellt hjälparbete. Och så kommer en dag talibansoldater till hans dörr och säger att vår ledare, vår chef vill träffa dig, hoppa in i bilen. Okej. Okay. Han går in i bilen och de kör 150 kilometer från närmaste västerlänningar in, långt in. Så kommer de till en grotta, ett stort berg, och kommer till en ingång. Och han går in i en mörk ingång, långt, långt in. Det hänger kalasnikov på väggarna. Och det är som den mest otroliga film du kan tänka dig. Så kommer han in i ett rum. Och där sitter de, flera av de här hövdingarna, med sina gevär i famnen och med sitt långa skägg. Jag kan bara konstatera att jag skulle ha fått mycket ledsamt efter mamma i det där skedet. Men han går in där, han sitter sig ner och så småpratar de som man alltid gör, ett och annat. Och så plötsligt frågar den här chefen: Johanni, har du tänkt någonsin att bli muslim? Nej, jag är kristen och jag tror på att Gud skapar världen, och så utvalde han Abraham, och så han berättade för mig att han gav Bibelns röda tråd på 20 minuter och chefen lyssnar i lugn och ro. Han går igenom gamla testamentet så fort han kan och så klart han kan, och så kommer han till Jesus och säger: jag tror på Jesus. En lång tystnad, och så säger chefen: du kan gå. Så ledsagas han till bilen, kör hem, kramar om sin fru och är hemma. Nästa dag, han vill se dig igen. Wow. 150 kilometer, in i samma grotta, in dit, alla sitter där, småprat, te en stund, och så plötsligt säger: har du funderat under natten på att bli muslim? Vad sa du då, sa jag. Nej, jag gick liksom igenom Bibeln lite grundligare. Och jag tog upp lite mer om det där med Jesus. Att han dog för oss, dog för dig, älskar, dada, alltihop. Så var det en ännu längre tystnad. Du kan gå. Tillbaks till bilen, tillbaks hem. Tänk att Gud ordnar det så att en sån här soldat någonstans så långt bort att du kan ungefär fantisera att någon är i ett sammanhang som är sånt att många av oss absolut inte skulle våga gå nära, så sänder Gud någon att förklara för dig om Jesus och det bibliska budskapet. Tänk när den yttersta dagen kommer och denna soldat ska träda fram inför Jesus som uppenbarelseboken säger har ögon som eld. Och så säger Jesus: du fick höra om mig. Jag sände någon till dig. Nåden räcks ut gång på gång på gång på gång. Och den är här ikväll. Inte för att det är något speciellt, utan därför att det här är ett kristet möte och vi predikar i Jesu namn. Och vi predikar om Jesus som har dött för dig, och du får ta emot den här nåden. Du får leva av den, du får tro den, och den skänker dig allt du behöver för himlen. Och det där hjärta som är så oroligt som vi sjöng om, och som hoppar hit och dit, och jag är glad när det är gott, och sen när det är lite besvärligare så tvivlar jag. Glöm det där hjärta för ett ögonblick och tänk på hans hjärta som slår för dig och som har lidit för dig och som har planerat en plats för dig i himlen och som vill ha dig där. Detta är Guds oförfalskade nåd som kommer till dig.